I morse tittade jag på den tecknade filmen Madagaskar med min son Max samtidigt som jag lämnade in en stor redovisning till Stockholms stad och la en ansiktsmask och åt frukost i sängen. Och så kände jag mig som en människa som hade vunnit några timmars syssla eftersom jag gjorde allting samtidigt. Men det här kommer Björn i kommande avsnitt hävda var inte speciellt smart gjort. Varmt välkomna till Dumma människor. Jag heter Lina Thomsgård och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Strax bredvid oss sitter min 4-årige son Max. Jag vabbar idag, vilket är helt perfekt eftersom avsnittet handlar om multitasking. Hur ska vi klara av att göra många saker samtidigt och gör denna förmåga eller kanske oförmåga oss till dummare människor?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning. Och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Björn, i vilken ände vill du börja?
Någon slags definition tänkte jag. Men
kan vi bestämma oss för om vi ska säga multitasking eller multitasking?
Tasking kanske.
Okej, okay, bra. Tasking.
Känns det okej, eller?
Ja, det blir bra.
Mm. Mm. Och om man ska vara lite mer... Nu blir det så kul för det blir sån metanivå här för att nu står Max i min liksom ögonvrå och gör roliga saker. Nej, men multitasking, att göra en eller flera saker samtidigt, simultant. Att
göra en sak samtidigt. Multitasking, göra en eller flera saker samtidigt.
Nej, göra två eller
ja,
ännu fler.
Det, ja.
Förlåt, ja, saker samtidigt. Du ser hur svårt det blir när man distraheras. Att hoppa fram och tillbaka mellan olika saker. Mm. Eller att göra ett antal saker i rask följd på varandra sådär.
Det här var, när du presenterade det här som ett avsnitt så skrev jag i versaler, ja, utropstecken, i vår lilla tråd. Men jag menade det inte. För att som många andra gånger när vi tar upp avsnitt här som jag känner är väldigt, väldigt mycket mina paradgrenar, så vill jag absolut inte att du ska lägga en massa tid på att ta fram forskning som visar varför det här gör mig till en dumbom.
Mm.
Det är lite mina ingångsvärden i det här, att jag kommer att motarbeta den forskning du presenterar.
Det blir en liten uppförsbacke för mig idag.
Ja, för jag gissar att det är det du kommer att komma fram till. Att det här med multitasking har negativa konsekvenser för oss.
Ja, precis. Alltså utan att sticka ut hakan kan man väl säga så, ja. Redan nu faktiskt. Mm. Däremot finns det väldigt mycket som är lite så här kontraintuitivt och spännande.
Ja. All right, let's go.
Ja. Gud, jag har också en... Nu lyssnar inte du på mig, nu sitter du och vinkar till din son.
Det är för att han pratar med mig på andra sidan den ljudisolerade väggen.
Ja. Det här är bara en sån perfekt illustration av det här fenomenet. Mm. För att nu måste jag liksom bara fundera på var var jag?
Ja, just det.
Vad var det jag skulle säga?
Just
alltså ett sånt exempel på en sån här kognitiv kostnad då, som kommer sig av det här med multitasking.
Ja.
Men ska vi börja med att prata lite grann om hur vår uppmärksamhet fungerar.
Ja.
Om jag säger hjärnas två parallella spår, får du någon slags, ringer någon klocka?
Ja, eftersom jag är så enkelspårig så kommer jag att tänka på Kahneman och snabba och långsamma beslut. Alltså det intuitiva och system 1, system 2.
Ja. Precis, det är del av det här. Alltså man har alltid haft en idé om att vi har haft ett, vad ska man säga, ett medvetet uppmärksamhetssystem och ett omedvetet.
Just det.
Charles Darwin pratar om det, den här evolutionslärarens upphovsman. Han fick någon sån här eureka-upplevelse. Han var på någon slags terrarium eller något museum där det fanns en orm som dök emot glaset. Alltså gjorde något utfall. Charles Darwin, han märkte hur han liksom ryggade tillbaka, hoppade tillbaka.
Trots att det var en tjock glasvägg mellan honom utfallsormen.
Glasvägg mellan honom och ormen som gjorde utfall.
Mm.
Så att han var så här, okej, nu ska jag overrida det här systemet och ställa mig med det här glaset igen. Och så gjorde ormen ett utfall och han hoppade tillbaka igen. Han bara, okej. Och så skrev han om det där och resonerade lite grann om två olika system.
Just det, för det ena systemet vet att ormen kommer inte kunna hugga mig. Och det andra systemet skiter i, för det reagerar ändå.
Precis. Och sen så Freud, psykoanalysen, de hade ju, var ju också inne på det här med liksom det undermedvetna.
Just det.
Även där fanns sådana idéer. Alltså det medvetna och det undermedvetna. Så alltså i det undermedvetna fanns en massa dolda drifter som tog sig olika liksom uttryck. Men det var ingenting man hade medveten koll på. Sådär.
Nej, just det.
Och även Kahneman och hela hans skolbildning sådär, som har det där som du var inne på, system 1 och system 2. System 1 är impulsiva omedvetna och system 2 det resonerande medvetna. Så att genom hela liksom, psykologihistorien och ännu tidigare så har man varit inne på det där med två parallella system och så är det ju verkligen då att vi har ett automatiserat omedvetet system. Vi tar ofta upp det i podden, de här vanorna vi lägger oss till med. När vi fipplar med mobilen utan att ha en aning. Alltså vi har jättemycket sånt där för oss. Och sen så det här medvetna systemet. Det finns väldigt kul forskning på de här parallella spåren. En favorit hos mig är på sådana som har så kallad kognitiv blindhet, alltså en hjärnskada i syncentrum. Och ögonen kan fungera perfekt. Men man har den här lilla hjärnskadan som gör att hjärnan, man kan inte medvetet processa synintrycken.
Okej, just. Alltså, vänta där.
Är det inte spännande?
Det är jättespännande.
Så att man ser.
Filmkameran filmar, allt samlas på en rulle, men
man har ingen access till, till rullen.
Kan inte tolka det.
Så att då har man gjort sådana experiment med den typen av personer då, att, eller med folk med den skadan. Till exempel att man har hållit upp en orm framför dem. Och ormar, spindlar, det är sådana saker som vi har en medfödd rädslorespons på. Och det som händer då, det är att de här personerna, de börjar känna sig rädda.
Men trots att de inte...
De har ingen aning om varför. Nej. För att synintrycket går in liksom via synnerven vidare till amygdala, hotcentrum, som liksom aktiveras och sådär. Så att, och så händer det en massa grejer i kropphjärna. Sådär, men man har ingen aning.
Går inte via något medvetet tolkningsresonemangscentrum, utan raka väg, highway från öga till reaktion.
Precis. Så, att, så det är de här två uppmärksamhetssystemen som vi har. Och sen har vi det här, alltså vår medvetna uppmärksamhet då, som kommer att ligga i fokus idag. Mm. Kan vi liksom splitta den?
Nej, jag tror att vi inte kan det.
Nej, vi kan inte det.
Nej, vi kan inte.
Utan den är så att säga, alltså, vi kan bara fokusera på en grej i... Ja. I taget.
Så och, sitter jag nu och sneglar på vad Max gör in hos producenten, så är det uppmärksamhet som tas från dig. Jag kan inte dubbla min uppmärksamhet plötsligt.
Nej, precis. Och jag är ganska lågtolerant med folk som kollar mobilen när man fikar. Alltså, om jag berättar något, och särskilt något som är viktigt, så blir jag ganska irriterad. Det kanske alla blir. Jag vet inte.
Ja, nej, jag tror att jag har nog varit den där personen själv tillräckligt mycket för att tvinga fram en lite högre toleransnivå hos mig. Men jag vet ju att, nej men det är störigt såklart.
För att jag vet då att den här personen inte lyssnar på mig.
Ja, just det, alltså, det går
om jag sitter och spiller min hjärtesorg och den här personen kollar på Twitter och liksom hummar, nickar, då slutar jag mig till att den här personen hoppar liksom in och ut. Läser en tweet, lyssnar lite på mitt gnäll, men den får liksom inte hela storyn och jag känner att det är respekt. Löst då.
Och då är det, kan ju vara bra för mig och lyssnarna att komma ihåg då att det är inte så att så här, man får liksom 50-50 av aktuell uppmärksamhet, utan man får av på.
Precis. Den här frågan har ju ställts på sin spets nu i vår tid. Alltså det här var ju inte riktigt en issue 1994. Nej. Inte alls på samma sätt.
Nej, det var på sin höjd, man satt vid ett middagsbord och hade ett bra snack med dig, och sen så började Susie, hon började prata om något jätteintressant också. Mm. Att man försökte liksom bolla båda de snacken, eller då alternativt ett barn som drar en i brallan samtidigt.
Visst,
man
så att jag menar, självklart så förekom de här distraktionerna förut också, men inte alls i samma skala.
Nej, det är ett annat sensationsspäckat flöde som alltid finns där och som man tror att man kan hantera, för jag sitter ju här med bara dig.
Ja.
Det är bara du och jag i rummet. Mm-hmm. Så att det är inte som att jag sviker dig bara för att jag råkar ha min telefon i handen.
Nej.
Så att man lurar sig själv att tro att man är mer fokuserad än vad man är kanske.
Ja, jag tror det. Alltså, jag tycker inte att det är problematiskt. Det kan vara jättemysigt att ligga tillsammans i ett rum i varsin soffa eller fåtölj eller vad det är, och bara sitta och prata lite, scrolla lite på Instagram eller vad man nu gör.
Mm.
Alltså, jag menar inte att jag är inte någon sån mobiltaliban, men jag bara menar att i de här situationerna när man ändå kan förvänta sig någon annans uppmärksamhet, då tycker jag att det är väldigt, väldigt oartigt att hålla på med mobiler. Och jag tänker också då på, men om man ska göra en liten sån här tidslinje, att jag fick en officiell chefsjobb runt 2010 när liksom jag tänker på hur möteskulturen var då. Då signalerade man att man var med i den tekniska utvecklingen om man satt och fipplade med sin mobil.
Ja, det var lite status.
Det var lite status att göra det.
Slå upp sin dator och sitta lite där samtidigt och bara, absolut, jag ser vad ni håller på med på presentationen, men också att jag skickar ett litet gruppmejl.
Man ville signalera att man var duktig på multitasking helt enkelt.
Ja, just det.
Så att, då satt folk med sina mobiler och höll på och liksom nickade, hummade. Men nu vet man ju att de lyssnade liksom inte. Alltså de missade halva mötet.
Vet vi verkligen det? Eller är det värt att upprepa? Jag tycker det är värt att upprepa, för jag är så otroligt skolad i just det där. Det där var liksom mina mest, vad ska jag säga, yrkesrollsdanande år.
Ja, samma här.
Och det var verkligen så här, brände in sig på liksom hjärnbalken. Det här är hur en effektiv person beter sig. Där sitter Ann-Kristin och gör bara en sak, antecknar det personen säger.
Ja.
Jag däremot antecknar och håller koll på det. Alltså här, att det liksom var en känsla att ha dubbelt så många timmar på arbetsdygnet. Liksom.
Just det.
Och det tror jag, det är väl jättebra att med en fas trycka på att så är det inte.
Nej, precis. Det fanns då en idé om att man, alltså dels att man kunde liksom träna upp någon sån förmåga. Nu har jag 4 devices. Jag sitter med en iPad och liksom en mobil och datorn och så är jag med på mötet också. Jag är så kapabel. Och sen fanns det också en idé att de yngre, så kallade digital natives, alltså sådana som har växt upp med det här, att de ska ha en särskild förmåga.
De är liksom bättre för att de har övat på det längre. Är
precis.
De det?
Nej, och tillåt mig att citera Steven Pinker, du vet den här lockhåriga kognitionsvetaren från Harvard. Han säger så här: har evolutionen försett en generation surfare och twittrare med den avundsvärda förmågan att parallellt hantera multipla informationsströmmar? Frågar han sig retoriskt.
Nej, det är lite retoriskt, precis. Mm.
De flesta kognitionspsykologer tvivlar på det, svarar han retoriskt på sin egen fråga. Mm. Alltså, hans poäng är det här, att även en liksom, millennial är ju en människa och, ja, och har samma kognitiva hårdvara.
Just det.
Det är ingenting som har hänt där.
Nej, och det är ju någonting vi också har diskuterat här i podden, hur otroligt lite vi har förändrats över tid. Alltså vår verklighet har förändrats jättemycket. Mm. Förutsättningar, villkoren etc. Men vi och hur vi är funtade är väldigt likt hur det var för sen begynnelsen.
Yes, precis så. Och sen så kom det då 2009 en Stanford-studie som visade det här roliga resultatet. Att de här personerna som var såna här otroliga multitasking, heavy multitaskers. Alltså som satt då, det var liksom Instagram, Twitter, så här, TV3, TV4, SVT1.
På joggingbandet.
Ja, som i den här studien kategoriserades som heavy multitaskers. De var, visade sig sämre än light multitaskers på att filtrera information och att switcha uppgifter.
Aha, för det var det tänkte jag på automatik, att om det är något man skulle kunna öva upp så är det liksom att såhär, tjup, lite matte, tjup, Annas föreläsning, tjup,
ja,
gå igenom redovisning. Alltså att man liksom...
Ja, precis. Att jag som ändå har tillbringat så mycket tid med att hoppa mellan Twitter och Netflix.
Ja, jag borde, min hjärna borde vara jättebra på att reboota hela tiden.
Precis, men det är exakt tvärtom, visade den här studien då. Först mätte man på något vis om en person var en heavy eller en light multitaskare. Och sen så satte man dem på uppgifter där man skulle liksom hoppa mellan olika typer av problemlösning och också filtrera bort irrelevant information. Jag tror att man skulle på något vis bortse från blå rektanglar och fokusera på röda. Så det var liksom blå rektanglar innan störde i den här problemlösningsuppgiften på något vis då. Och det visade sig att det var light multitaskers bättre på, och de här forskarna då, de förklarar det med att alltså de här som hoppar mellan saker hela tiden, de har liksom en lägre förmåga att filtrera bort det irrelevanta. Alltså det blir...
Allt är ett brus.
Allt blir lite brusigt, ja.
Here are some great ways to multitask so you can make the most of your time. While watching your favorite TV show, take advantage of the commercials and declutter your space. You're going to be surprised at how much time you're going to save.
Nu hade lite följdfrågor här. Det blir väl lätt att vi pratar om multitasking där varje task skulle vara en plattform och helst en digital plattform.
Ja.
Den här forskningen vi pratar om, den är baserad just på det, eller gäller även så här som jag, man bara, men jag kan... Jag käkar samtidigt som jag badar, så är jag effektiv. Alltså
man kan säga att forskningen är i huvudsak gjord på personer som får växla mellan olika problemlösningsuppgifter.
Okay.
Alltså om jag bara ska dra något exempel, så, alltså typ så här, nu får du sitta och lösa det här matteproblemet och sen ska du hoppa över till sudoku och sen så till ordförståelse.
Just det.
Och sen hoppa tillbaka till.
Just det.
Men jag tänkte jag kan ta upp en del såna här, liksom tidiga studier på, alltså det var ju med internet som forskarna började att liksom bry sig om den här frågan på lite mer allvar. Det var två forskare, Robert Rogers och Steven Monsell, 1995, som gjorde något så här tidigt försök då. De upptäckte att även om man så här visste att man ska hoppa mellan uppgifter, nu ska jag först göra två matteproblem ska lösa, sen ska jag hoppa över till två ordförståelseproblem, till exempel.
Ja.
Att även när folk liksom visste om att det var den ordningen, så blev det tog längre tid att i snitt att lösa en ordförståelseuppgift eller vad det kunde handlat om när man bytte.
Ja, så hade det bara varit en hel timme ordförståelse så hade det gått bättre än att ha fem olika varianter.
Om du hade gjort fyra raka ordförståelser så var det liksom mycket mer effektivt.
Ja, det ger ju oss som har en möjlighet att planera våra arbetsdagar lite inspiration att kanske inte ha en hela tiden på sitt dataskrivbord en to-do-lista med 45 olika saker som man hoppar lite emellan.
Ja, just det.
Och så fort man stöter på ett litet problem så byter man till nästa och så studsa utan att så här,
precis,
två timmar detta.
Det blir en så här switching cost kallas det, som man kan räkna på.
Ah.
För att då kan man jämföra. Alltså om du gör liksom fyra raka mattetal, eller om du gör två mattetal, hoppar till två ordförståelse och går tillbaka och gör två mattetal till. Då kan man liksom räkna på den effekten.
Jädrar du.
Ja. De konstaterade då i den här liksom tidiga studien att det verkar finnas två delar i den här kostnaden. Och det ena är att det tar tid att ställa om, ska man säga, liksom hjärnans inställningar för den nya uppgiften.
Just det, det var matte och då var det siffror och så var det det här. Och,
precis, men nu är det språk. Och, alltså, jag ska faktiskt säga att jag vet inte om det specifikt var matte och ordförståelse här. Jag bara säger det för tydlighetens skull.
Ja.
Och den andra delen, det är att det blir en så att säga, kognitiv rest från det tidigare. Det vill säga att när du sätter det med ordförståelsen så har du så skvalpar det fortfarande runt matte.
Just det där talet, blev det verkligen rätt eller borde jag tänkt annorlunda? Just det.
Precis.
Och så, det är där man tänker sig att det är bra att det ligger och skvalpar, för då kanske jag löser det samtidigt, men det är inte så det funkar.
Så kan det väl i och för sig funka, men det blir på bekostnad av den här uppgiften som du gör nu då.
Just det.
Och sen så upptäckte de då att även om man får mer tid att ställa om mellan matte och ordförståelse, så här, okej, du behöver inte hoppa på det direkt, utan du får en halvtimme emellan att ställa om. Det blir ändå en switching-kost.
Jassa.
Därför att det här att ställa om inställningarna från matte till ord, det kan man hantera på den halvtimmen. Men den här liksom kognitiva resten, den är svårare att hantera eller att förbereda sig för sådär, att ta bort.
Intressant. Får jag försöka vara en förespråkare för multitasking och förklara på vilket sätt jag tycker att det hjälper mig? Jag har uppgift, vi använder din liknelse för att det ska vara tydligt, matte. Och sen kommer ett tal där jag bara, kört fast. Istället för att sitta där och bli frustrerad över att jag har kört fast och stånga mig blodig och bli arg på mig själv och tycka att det är dåligt. Då bara, då hoppar jag vidare till det här. Mm. Här var det flow, ordförståelse. Herbarium, jajamän, det vet jag vad det betyder. Och så kan jag liksom orkestrera någonstans här, det här flowet på något vis.
Ja.
Och sen så med den lösningen så kan jag komma tillbaka och känna att jag har...
Ja, jag gör precis likadant. Och alltså det är min privata strategi. Jag tycker att den har varit väldigt bra. Sådär, att på tentor och sånt. Är jag inte helt hundra på den här frågan, då hoppar jag vidare. Är jag inte helt hundra på den här, hoppar vidare. Tills jag kommer till någon där jag känner mig rimligt stabil.
Just det.
Då kör jag. Jag kör dem jag känner mig bäst på i början. Och sen så går jag på det som är...
Lite. För att man slipper den där frustrationen och nästan så här, det lönlösa energislöseriet som kommer av att jag inte kommer framåt.
Exakt. Så att den tycker jag också är bra.
Det är ju alltså inte det jag ägnar mig åt, mestadels jag ägnar mig åt multitasking, utan det är just att titta på en film med en bok uppslagen i knät och telefonen i mitten mellan sidorna för att kolla Twitter.
Ja.
Och samtidigt försöka ha ett samtal med min kille.
Maybe he thinks you're working too hard. North Carolina plus all that other stuff.
I can multitask, Adrian. I'm not a fucking retard.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Ska vi hoppa vidare i forskningshistorien när det gäller det här då? Det var något experiment 2001, en Joshua Rubinstein och Jeffrey Evans och David Meyer gjorde 4 experiment som handlade också om man skulle lösa olika problem och uppgifter, matte, geometri, sådana grejer. Och där kunde man också se då att det fanns en sån switching cost, det ser man alltid i den här typen av test, så det är väldigt solitt sådär. Men där så testade de lite andra grejer också, nämligen att de upptäckte 2 saker som ger en särskilt stor switchkostnad. Det är om man byter till någonting som är komplicerat.
Ja, just det, man byter inte till medvindsgrej utan till något...
något som är svårt. Alltså, det är klart att det är jobbigare att göra något som är svårt och komplicerat än något som är lätt och okomplicerat. Men här är det alltså själva den här kostnaden för bytet som vi är ute efter. Och den kunde de se att den blir också
intressant.
Extra stor. Och den här switching-kostnaden blev också ännu högre om man byter till någonting som man inte är så himla, har så himla bra koll på.
Men lite mer obekant.
Ja. Precis, så att om jag skulle liksom laga en lasagne, vilket är ganska obekant för mig, gå från matte till att
bechamel.
Göra en bechamel, då blir det liksom en extra stor kostnad. Den blir större än om jag koncentrerat tar mig an den här bechamelgrejen. Och är du med på skillnaden där?
Jag
pratar inte om uppgiften i sig, utan om kostnaden för bytet.
Lasagne kommer alltid vara svår för dig att göra. Men det här liksom mervärdeskostnaden är knutet till just till att din inställning till lasagne, att den är lite knepigare. Och då kan man, lärdomen av det här blir då att om jag nu nödvändigtvis ska hålla på och multitaska, så hoppa till något som är lite medvind och som du är bekant med. Så att det liksom är så här, ja, jag återgår till det här som jag kan.
Precis. Exakt så. Ska man ägna sig åt multitasking, då ska det vara sånt som man inte tycker är speciellt komplicerat, sånt som man kan. För då blir det inte så hög kostnad i det här flippandet. Men om jag ska laga lasagne, då ska inte jag samtidigt hålla på och liksom skriva en uppsats och liksom jobba och fippla med massa annat. Utan då är det bättre att jag fokuserat tar mig an den här komplicerade uppgiften för att minimera såna här switchkostnader. Exakt. Okej, och sen så har vi en studie från 2003 som också gjorde stort avtryck på det här området. Nick Young bland annat. Och han och hans forskarteam kikade på liksom vissa faktorer som man kan vara bra att ta hänsyn till. Eller som förklarar varför det blir så här. Och en sån grej är ju det här med att man måste komma ihåg var man var.
Just det.
Den liksom enkla grejen. Hur långt hade jag kommit i den där uppgiften som jag höll på med?
Och det behöver ju inte vara speciellt avancerad problemlösning för att det ska ställa till det för en. För det märker vi även här under inspelningarna. Oj, jag måste bara vinka. Eller oj, nu hade jag glömt stänga av ljudet på telefonen. Mm. Eller jag ska bara scrolla efter det här. Mm. Och sen när man ska tillbaka. Och det kan handla om 12 sekunder sen. Och man bara, vänta, var var vi? Och det där, det nöter.
Precis. Och en annan sak är att man ägnar sig åt en prioriteringsmanöver.
Mm, hur då?
När man hoppar mellan uppgifter, det kostar också kognitivt att liksom,
borde jag göra det här eller borde jag göra något annat?
Vad ska jag göra när?
Gör jag rätt sak nu, borde jag göra någon annan? Mm. Är den där saken kanske lite mer viktig?
Så den pågår också mitt i det här och tar fokus från det som ska göras egentligen.
Har vi pratat någonting om den här personen Tim Ferriss? Det känns som att vi har nämnt honom.
Det har vi gjort.
Och att jag har hånat honom.
I någon fredagsfråga.
Ja.
Och han är liksom, man stöter på honom när man researchar det här ämnet.
Han är ju inte utbildad psykolog eller något sånt där. Han är bara en... Jag förringar honom för att han har skrivit en bästsäljande bok. Men han är väl... Han har något att komma med också kanske.
Han har definitivt något att komma med.
Men han förlåt mig, jag upprepar nu från fredagsfrågan. Men han har skrivit en bok som heter Arbetsveckan med 4 timmar eller något sånt. Och var en sån som blev världsmästare på alla möjliga saker och startade ett fantastiskt lyckat företag samtidigt som han lärde sig en massa olika språk. Han skulle liksom visa hur otroligt framgångsrik man kunde bli på väldigt kort tid när man bara fokuserade rätt. Och där kanske igen då upprepar mig från fredagsfrågan, men jag vill bara trycka på en sak som faktiskt har hjälpt mig som jag norpade ur denna bok. Och det är att bestämma sig när man har det. Som jag har alltid en jättelång to-do-lista som jag hoppar emellan. Mm. För att någonstans så här maximera, liksom, inte någonsin stanna upp och sitta och nöta något, utan liksom hoppa till nästa. Mm. Och sen så kan dagen sluta och säga, är jag inte klar med något? Men upplevelsen att jag kanske kommer, jag upplever att jag har jobbat som satan. Och då så sa han att bestäm dig för en sak du ska göra varje dag. Imorgon torsdag ska du ha gjort en endaste sak. När den är klar så ska du vara nöjd. Och den saken måste därmed vara av en sån magnitud. Den ska vara så pass viktig så att om du får den gjord så är du nöjd. Och det betyder inte att det ska vara en jättekrånglig uppsats du ska skriva eller så, utan det kan vara att ringa det där samtalet som är jobbigt, som du har dragit dig för. Eller bara skicka iväg det där jävla mejlet liksom. Och att bara få en endaste sak gjord. Och att så här bara, istället för en to-do-lista med, jag tror att jag har 9000 punkter på min. Att ha så här, torsdag, skicka mejlet. Det har hjälpt mig ganska mycket med den här multitasking. För det är raka motsatsen. Mm. En enda sak på en hel dag.
Ja, jättebra. Och det där kommer att liksom anknyta väldigt fint till när jag går på liksom lite lösningar sen. Det var i det sammanhanget jag stötte på hans namn nu. Men den är svinbra. Jag tycker jättemycket om den.
Min vän i julsminde är en multitasking man. Men ingen man i världen är så effektiv som han.
Kan du komma på en sån här multitasking-pryl som har förbjudits av
bil
Sverige?
Bil och köra och telefon.
Exakt. Och då läste jag någon, jag blev lite intresserad av vad risken är. Liksom hur stor är risken? Är den kvantifierad? Och det var den. Jag hittade någon studie från Monash University i Australien, visserligen beställd av Vägverket då. Alltså de har gjort en sån här översiktsstudie, kollat på hur mycket mobilpratande verkar öka olycksrisken. Och vad tror du?
Oj, nej men då är det 24%.
Det är 400%.
Nej, förlåt, jag kanske är helt ute och cyklar med hur man pratar om procent i såna här sammanhang. Fyra gånger större.
Fourfold increase in crash risk. Det måste ju vara 400%.
Ja.
Visst?
Ja.
Alltså, det tycker jag säger väldigt mycket om
det är helt otroligt.
Hur oförmögna vi är att göra två saker bra samtidigt.
Ja. Mm. För det vet man ju, alltså om man säger att man sitter bredvid någon som kör bil och så tar den fram telefonen, då känner man sig jättefånig när man bara, men det borde kanske inte, för att man vet hur känslan är, man, det är klart, jag ser ju vägen framför mig, jag ska ju bara svara på det här sms-et. Men 4 gånger högre risk. Mm. Det är ju som att ha druckit bärs, var outvilad och allt på en gång.
Ja, ja. Så att verkligen en tydlig illustration av hur kassa vi är på det där. Och jag bara tänker på, ibland ser man ju såna här, alltså någon som skriver på Twitter eller Facebook eller vad det kan vara, om någon person som sitter och pratar i mobilen högt på
tunnelbanan, just det.
På tunnelbanan, tåget, så här,
om privata saker
och så. Och så brukar man tänka, herregud, hur kan man sitta och fläka ut sitt privatliv så där? Vad ohyfsat och vad, liksom, vilka, har de ingen integritet och typ så. Men jag tänker mig att det är också ett exempel på hur vi, alltså när man sitter och har det här samtalet, då är man så i det samtalet så man klarar inte av att samtidigt liksom monitorera sig själv och ha koll på hur högt man pratar eller vad man är eller, alltså man,
alltså, och vilka som kan lyssna och så vidare. Nej, men precis, det är det det är. Det är inte att man har fel på röstläget eller att man är bizarrt intresserad av att låta andra höra om en sexuella sjukdomar, utan man är bara så jävla inne i det.
Vill du berätta för lyssnarna nu kanske om dina sexuella sjukdomar?
Nej, heter det sexuella
sjukdomar? Sexuellt överförbara sjukdomar.
Ja, tack.
Eller har du sån integritet att du vill hålla det för dig själv?
Jag har aldrig haft en sexuell sjukdom i hela mitt liv.
Bra. Grattis.
Men hade jag haft någon så skulle jag förhoppningsvis inte sitta och prata om den högt på telefonen på tåg. Men när folk gör det så är det för att de är drabbas av
dålig multitasking. Ja. Och jag tänkte så, och sen så kom jag på, men gud, jag, alltså, jag har kommit på mig själv med att vara den personen.
Jaså? Ja, ja, gud. Ja.
Nej, men alltså, du vet, så någon gång har telefonen ringt och sen så har det varit ett samtal som har varit så liksom uppslukande så att man... har bara gått in i samtalet och sen så bara, men hjälp, nu satt ju jag faktiskt på tunnelbanan eller kaféet eller vad det var.
Visst.
Också bara en liten
verkligen
spaning.
Verkligen, nej men gud ja.
Hey, shut up, you're busy.
I'm always busy. This mind is capable of advanced multitasking.
Många av de här studierna är så himla liksom experimentella och känns lite långt från verkligheten.
Mm.
Men det fanns,
ja, just det, blå rektanglar och så
vidare. Ja, men exakt. Men det fanns en forskare finns som hette Sophie Leroy vid University of Minnesota. Hon är ekonomiprofessor som hade ett väldigt tydligt sånt arbetslivsperspektiv i sin forskning då. Hon publicerade 2009 en artikel med titeln Why is it so hard to do my work? Varför är det så svårt att göra mitt jobb? Och i den så tog hon upp en effekt som hon kallade uppmärksamhetsrest. Det är väl egentligen ungefär samma som...
eftersläpningen som vi pratade om tidigare,
ja,
eller?
Precis. Hon tänkte så här, att i det moderna arbetslivet så har man ju väldigt ofta det här att man... Det kanske inte nödvändigtvis är så att man bara hoppar fram och tillbaka mellan matte och ordförståelse och sådär. Mm. Men däremot kan det vara att man har liksom projekt A som ligger och släpar. Och så sätter man igång med det på måndag och sen på... onsdag börjar man med projekt B och lilla projekt C.
Just det.
Och så har man kvar A som ligger där och skvalpar. Mm. Och hon var nyfiken på liksom vilka betingelser eller faktorer i det här projekt A till exempel gör att de här resterna blir särskilt besvärliga. Alltså vad är det som fuckar upp mest vår förmåga att arbeta
effektivt? Vad är det som lingers on?
Exakt. Och kom fram till då bland annat att om den här uppgiften A saknade tydliga ramar och var lite så lågintensiv,
just det,
då störde den särskilt mycket.
Mm.
Kan du komma på något exempel? Eller kan du...
Ja, men jag tycker den här Parkinsons lås som jag pratar om så mycket, att en uppgiftskomplexitet ökar i relation till hur lång tid jag på mig att göra den och liksom lite så här hur otydlig den är. Så här, är det luddigt så är jag ju aldrig riktigt klar.
Hörrni, borde vi inte typ ta fram en policy om, alltså något vagt,
exakt,
om hållbarhet? Det borde vi verkligen göra. Men vi har inga riktiga ramar för det.
Och när ska den vara klar? Hur
vi vet
många,
inte
vad
när
ska
den ska vara klar.
Just det.
Och det kanske inte är jättebråttom, men det måste göras.
Men det där
göras.
Är väldigt bra för mig att komma ihåg som chef, att jag är nog jättebra på att kasta ur mig uppgifter som lämnar efter sig en känsla av ofullbordan som stressar. Jag är nog jättebra på att säga, men vad tror ni om att kanske jag gör något i den här stilen?
Ja.
Slänger jag ur mig som en liten idé och så känner jag att jag har gjort mitt, för min uppgift hade ett slut och min uppgift var behändig. Och sen slänger man vidare en uppgift som är bara stor, slämmig, trådig klump som inte riktigt har en början eller slut.
Nej.
Usch.
Men det var just det där att liksom inte ha ett slut. Alltså, och det var det hon sen testade. Hon gjorde så här att hon gav folk i uppgift att, alltså, de fick påbörja någon slags ordgåtor eller vad det var.
Mm.
Och sen så avbröt hon mitt i, alltså innan man fick bli klar. Kan du känna, kan du känna frustrationen?
Sablar.
Så, hörni, nu ska vi hoppa på den här istället. Och sen testade de andra som fick göra klart. och kunde se att det blev en väldig skillnad då, i prestation. På,
fullbordan är en jävla nyckel alltså.
I am a multitasker, I'll tell you right now, I'm talking to you, I'm also toning my buns. You didn't know that.
Ska vi prata lite om lösningar på det här, eller?
Mm.
Här kan jag faktiskt rekommendera, osponsrat rekommendera en bok som är det bästa jag har läst på området. Mm. Den heter Deep Work av en amerikansk författare som heter Cal Newport. Den finns utgiven på svenska också. Den heter Deep Work även i sin svenska utgåva.
Det har jag ibland när jag skickar mejl till vissa arbetsplatser. Ska jag säga så här, ska vi ta det möte på tisdag? Nej, för då har vi vår djuparbetesdag.
Ja. Han har ju mer eller mindre startat en liten rörelse inom det här med djuparbete eller koncentrerat arbete.
Och gör man bara lasagne hela dagen?
Nej, man gör inte bara lasagne hela dagen. Jo, det kanske man gör, men man behöver inte bara göra lasagne i livet.
Nej, precis. Men just den här dagen när jag har min deep work tisdag.
Efter bästa förmåga så är det lasagne fokus då.
Ja. Den här boken ska jag läsa. Ge lyssnarna en lista på hur man slutar hoppa runt med arbetsuppgifter så det kostar en massa extra.
Faktum är att jag har plockat de här tipsen ur hans bok. Så att det är en handfull, men det är ju en hel bok som är liksom full med massa olika. Men jag tar några stycken.
Mm. Tips ett.
Var selektiv med sociala medier.
Mm. Jag tycker att vi alltid, så fort det handlar om utmaningar för mänskligheten, så landar vi alltid i att, och det här har stegrat något så infernaliskt med sociala medier.
Och det är ett lite trött ämne, sociala medier bashing så.
Ja.
Men icke desto mindre så finns det nog inget som är mer produktivitetsstödande.
Mm.
Jag tror inte det.
Nej.
Men alltså, om jag går till mig själv så tycker jag att det är extremt kul.
Ja.
Jag tycker sociala medier är roligt och det berikar mitt liv och det har gett mig en massa nya vänner och det är kanon.
Det tänker jag, just det där, vad man får ut av det.
Ja. För egen del så försöker jag jobba med regeln att det ska vara lust och inte ångestdrivet.
Mm.
Alltså det vill säga, gud, tänk om jag är så här, ingen tycker om mig, nu behöver jag lite likes.
Just det.
Och lägger ut. Alltså den typen av poster ska jag inte ägna mig åt.
Nej.
Däremot så här, gud, den här jackan tycker jag är jättefin. Den skulle jag väl lägga ut en bild på.
Mm.
Alltså om det känns kul, lustfyllt, roligt. Alltså om jag har den typen av impulser så kan jag ge efter för dem.
Kan du se det med dig själv?
Alltså det är ju en övning. Det är ju så här, självkännedom, medveten närvaro och så vidare.
Där kan jag ju, bara när du sa sådär så kan jag, men då kommer jag börja ljuga för mig själv nu och bara, åh, det är så lustdrivet nu när jag... Alltså att det går att hitta på.
Ja, men det är klart, det är inte busenkelt. Men jag försöker ha det som någon slags...
Ja, men det var ju en fiffig liten regel.
Grundläggande princip.
Men var selektiv, vad menar den då? Att vara inte på alla plattformar eller vara på plattformarna vissa tider?
Det som är lite fint med hans bok, det är att han själv är ju en sån här extremist kan man säga.
Mm.
Han har inga sociala medier.
Oh.
Han har också något så här väldigt liksom, komplicerat system för mejl och sånt där. Alltså han verkligen försökt minimera sina digitala...
Vad kul.
Ja, alltså för mig känns det väldigt tråkigt.
Ja.
Men han är någon slags så här, digital munk sådär, och använder det bara på ett sätt som han tycker är så här, produktivt på något vis. Men i sin bok så erbjuder han olika nivåer, om det är fem eller så.
Man får existera även om man inte har samma ambitionsnivå som han.
Det är jättefint. Han har så här, manualer för fem olika nivåer av liksom, hur mycket så här, munk vill du bli. Och så kan man lägga sig på en nivå som är lagom.
Jag tycker hur mycket munk ville du bli?
Ja, men nivå 2 av 5 kanske.
Ja.
Och det är för sociala medier men också för allt annat. En sån här grej som jag faktiskt hörsammade, det var att sluta gratta folk på Facebook på födelsedagen.
Ja.
Jag tyckte det var lite svårt för att det är något otroligt mysigt. Alltså det är ju väldigt trevligt att ha trevliga interaktioner med andra människor. Men, jag menar... Man kan inte varje dag hålla på och bara gratta. Alltså det blir så många. Ja. Alltså det blir så...
10 om dagen. 3650 pers.
Alltså det blir så mycket tid. Och sen så blir det också en cirkus för att alltså, de svarar och man svarar tillbaka. Alltså det äter så mycket tid. Mm. Så att han förespråkar att man tar såna liksom, yxhugg. Skär bort, liksom identifiera sånt som tar ganska mycket tid och bara kapa bort det.
Mm.
Priset man betalar är att man, då får man ju inte några grattis kanske på sin egen födelsedag.
Nej, och då får man...
Då får man leva med det.
Exakt.
Själv så tog jag bort min födelsedag på Facebook just för att inte det ska vara en issue överhuvudtaget. Så att nu är jag ute ur gratulationsloopen och mina närmare vänner smsar jag till.
Åh, vad inspireras.
Bara ett exempel på hur man kan tänka ransonera. För det här är något som äter tid något så in i.
Ja.
Och äter tid är ju en sak, men den här kognitiva kostnaden för skiftet, det är det vi pratar om idag.
Ja.
Var var jag i min uppsats? För nu har jag gått in och gratulerat Hasse.
Var jag?
Yes. Scrolla i 10 minuter. Det är där vi har kostnaden.
Japp. Mm. Tips 2.
Sätt skarpa tidsgränser. Han jobbar aldrig efter 5:30.
Okay.
Och med den typen av gränssättning så blir man också mer mindful om tid. Och kommer att vara liksom automatiskt mindre multitaskande.
Just det, och det där tror jag också, det har varit en sak som jag har lidit av mycket i mitt liv. Att man tänker så här, innan jag fick relation och barn och det. Att så här, det här kan jag göra ikväll, eller kan jag helg. Att så här, om dagen hela tiden kan expanderas så fluffar jag också till dagen.
Ja.
Alltså den behöver inte vara lika fokuserad för att jag... Det finns alltid annan tid att ta av.
Ja, det är precis det här handlar om. Han rekommenderar i det sammanhanget också att man ska ha någon liten avslutningsritual.
Slå ihop datorn, lägga papperna på en liten hög.
Alltså, någon liten grej. Han själv har en sån här, summera det jag har gjort idag, skriva ner vad jag har för utestående grejer som ska göras imorgon.
Det är en klassiker.
Ja. Och det blir som en liten ceremoni som säger att nu är det slut. Nu behöver inte jag gå runt med någon kognitiv rest och fundera, utan nu kan jag vara ledig.
Jag är jätteinspirerad av det här avsnittet. Det här känner jag skulle göra susen för mitt familjeliv.
Nej, men det ligger ju svinmycket i det här. Alltså jag bara tänker på när jag själv var barnfri vecka. Då är ju min arbetsdag från 7 till 1.
Ja.
Men den är ju väldigt ineffektiv. För att precis som du sa, att eftersom jag vet att jag kan jobba... Så sent.
Och till 4 om det skulle vara knipa. Liksom.
Så tar jag en tupplur på 1,5 timme mitt på dagen. Jag sätter mig och äter liksom glass och tittar på 2 avsnitt på någon Netflix-serie. Alltså det blir väldigt liksom utdraget.
Och också de där små luckorna är ju hela tiden med en känsla av ofullbordan.
Ja, precis.
Och man tänker att syftet med allt vi pratar om här är inte att vi ska skapa ett mer produktivt samhälle. För det är inte säkert på att det behövs. Utan att folk ska bli lite mindre dumma och kanske må lite mindre dåligt. Och känslan av att ha en massa lösa trådar och saker ogjorda.
Kan ju ta upp massa sätt som man, på vilka man mår bättre när man gör så här också. Till exempel alltså, de här liksom stora tankarna, alltså drömmarna, de här liksom feta grejerna. Man får mycket större chans att förverkliga sånt om man djupjobbar. Och dessutom får man ju mer ledig tid.
Ja.
För att göra kul saker.
Just, och den blir också helledig till skillnad från halvledig.
Japp.
Tips 3.
Ha regler för prioritering. Vi var ju inne på det lite tidigare. Du tog upp det här Tim Ferriss, din regel. Han tar upp det också. Det är en av hans huvudpoänger, att lägg tid på huvudtiden ska gå till det viktigaste.
Just, för annars lägger man tid på att prioritera, och det är faktiskt... Gör man, eller jag gör det. Jag sitter med to-do-listan och bara, det där är viktigast. Eller förresten det där. Eller så är det där som är det viktigast. Och imorgon gör jag det. Alltså, tid går åt till att fnula på vad som är viktigast. För en ful form av prokrastinering.
Precis. Och det finns ju en massa såna här metoder och ramverk för prioritering. Vi har tagit upp något som heter ABC-listan och distraktionspappret. Jag tänker inte fördjupa mig i det nu. För vi har nämligen gjort det i ett avsnitt av Fredagsfrågan som hette Hur gör jag för att inte paralyseras av stress?
Just det.
En liten bit tillbaka, så scrolla bakåt i vår avsnittshistorik så kan ni få det tipset där och lite andra sådana tips som vi hade på det temat.
Tips nummer 4.
Uppmärksamma tidstjuvar eller sånt som du hoppar till för att bättre kunna undvika sån här multitasking då, som kostar jättemycket.
Jag fattar inte slutklämmen. Jag fattade att man var uppmärksam på tidstjuvar, men det andra förstod jag inte.
Jo, vad i ditt liv är det som avbryter dig i de här viktiga eller produktiva eller meningsfulla sysslorna? Vad är det du hoppar till så att du sen måste hoppa tillbaka med en sån här kognitiv rest som stör?
Just det.
Och jag menar, sociala medier är ett bra exempel på det.
Ja, och där kan man ju göra sån himla stor skillnad genom att till exempel någon lägger upp någonting som man inte håller med om. Och så tänker man, jag ska bara meddela här att jag inte håller med om det. Jag skriver bara en liten grej om det. Och sen råkar personen man skriver det till vara en diskussionslysten typ. Så den vill svara på det. Och vips sitter du och har lagt halva din arbetsdag på att... Säkert en förmodligen givande bra diskussion, men är det du ska lägga din tid på just denna dag? Eller ska du vänta med den första kommentaren till på kvällen, eller bara säga äsch?
Och sånt där pysslar vi med helt, också ganska automatiserat. Så, ja. så att få syn på det där. Är det tvn? Är det när jag hemmajobbar? Går jag till kylen väldigt ofta? Ja. Är det såna här enkla uppgifter? Det är ju en vanlig fälla. Jag svarar på mejl, liksom alla mejl som plingar in. De ska jag minsann svara på direkt och avbryta det här uppsatsskrivandet. Vi gör det för att det är omedelbart och kortsiktigt belönande. Alltså man får en liten kick. Man svarar på ett mejl, man känner att man får någonting gjort i alla fall. Men det blir ju den här switchkostnaden varje gång.
Ja, precis. Prislappen för att sätta sig in i det där lite mer komplicerade.
Ja, så det är ju motsatsen till djupjobb och någonting man får hitta strategier för då.
Björn, nedslående avsnitt för mig. För nu kommer jag behöva ändra taktik, men tack för tips. Vill du tillägga någonting, Björn? Är något vi inte har fått med?
En sak kan man ju säga. Ibland när man pratar om det här så kan folk invända att, men vadå? Alltså jag är ju jättebra på att, så här, alltså jag kan köra bil och göra uppgift X samtidigt, eller så. Men då beror det ofta på att det är en väldigt okomplicerad uppgift. Det är något du kan göra helt automatiserat. Alltså du har kört mellan hemmet och jobbet 4000 gånger. Du vet varenda liten pryl. Och då kanske du klarar av att prata i telefon samtidigt. Men så fort det händer någonting oväntat, då ställs allt det där på ända. Då är det inte längre automatiserat, utan då krävs den här medvetna uppmärksamheten.
Just det.
Och har du då två saker som du pysslar med, då blir det kollaps.
Hör ni lyssnarna, tack för att ni lyssnade på detta. Hoppas att ni inte gjorde alldeles för många saker samtidigt, så att vårt viktiga budskap inte gick in. Multitaska lite mindre, jobba lite mer fokuserat, så får det eventuellt som effekt att ni blir lite mer produktiva. Vem vet? Tack för mig, säger jag. Jag heter Lina Thomsgård. Jag vill tacka dig, Björn Hedensjö, psykolog och författare. Avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin. Och det har spelats in på Beppo. Ni hittar oss på Instagram, Dumma Människor. Det var allt för oss. Tack så mycket. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.